Ja, jag kanske inte är den här mest traditionsbundne personen när det kommer till att följa så här, kyrkoåret när man predikar och sådär. Men jag tänkte idag kan vi väl kolla vad det handlar om. Det är något så här mysig jultext säkert. Så stor koll hade jag. För om man ska följa traditionen för annandagen så ska man idag uppmärksamma Stefanos. För på vissa håll så kallades den här dagen, eller kanske gör det fortfarande, för Stefanidagen. Eller tidigare har man också använt ordet Staffansmäss. Kanske ni känner till bättre än jag. Men jag tänkte kolla här, är det någon som vet om någon visa som har skrivits med tanke på Stefanos? Är det någon som kan det? Jag tror ni känner igen den när jag säger den. Staffan var en stalledräng. Det är just på grund av, eller med tanke på Stefanos. Det är intressant. Vi ska inte sjunga den. Men det var så här, under medeltiden så utvecklade man lite en legend kan man säga kring Stefanos. Han kallas ju på svenska då Staffan, eller inte Bibeln, men det blir det namnet så. Och i den här legenden så är Staffan då stalledräng åt kung Herodes. Och Historiska museet skriver så här: en av legenderna berättar om hur Stefanos under julnatten får syn på Betlehemsstjärnan. Han förstår att det är ett tecken på judakonungen som enligt profetierna ska frälsa världen, att han är född. Stefanos berättar om sin upptäckt för Herodes. Denne vägrar tro på hans ord om inte den stekta tupp som ligger på kungens frukostbord stiger upp, flaxar med vingarna och gal. Och detta är förstås precis vad som händer. Kungen blir förskräckt över hur mäktig denna nyfödde kung måste vara som redan kan göra sådana under. Han beslutar sig för att döda barnet och hotar hans kungamakt. Stefanos själv tas till fånga och stenas till döds utanför stadens murar. Ja, det är ju bara en legend utan sanningshalt så. Men utifrån denna roll som Herodes stalledräng så skrevs faktiskt över 300 medeltida ballader om Staffan. Och det här sjöngs ju till en början då på annandag jul, men sen så flyttar man över det till Luciatåget. Och sen så, ja men han så helgonförklarades ju Stefanos så småningom, och så då är det också hans dödsdag egentligen som högtidlig hålls idag. För en dödsdag för en martyr räknas också som en andlig födelsedag. Och eftersom Stefanos, han är den första, han räknas som den första martyren, då följde sig naturligt att han fick dagen efter Jesus, alltså som Jesus firas den 25 december. Ja, det var dagens historialektion, vet vi det. Men vi ska hålla oss till idag vad Bibeln säger om Stefanos. Och då, det läser vi i Apostlagärningarna kapitel 6 och 7. Och han är ju en av de 7 församlingstjänare som utses för att ha hand om matutdelning till änkorna som hade det svårt på den tiden. Och när man skulle välja ut personer för den här tjänsten så hade de vissa kriterier. Dels att de skulle ha gott anseende, men också att de skulle vara fyllda av ande och vishet. Och det är intressant att man inte i första hand så väljer man inte personer som är strategiska eller har god människokännedom eller bra samarbetsförmåga eller duktiga på att planera. Nej, man väljer människor som är fyllda av Guds ande och vishet. Och det tänker jag att det kommer man långt med. Och det står här att Stefanos, han var fylld av nåd och kraft. Men också att han gjorde stora under och tecken mitt ibland folket. Och så var det några ledare här i stan då som inte tyckte om vad han höll på med. Och så samtalade de med honom, men de kunde inte stå emot den vishet och den ande som han var full av. Så de samlade ihop lite falska vittnen och så ska de försöka få bort Stefanos. Och så blir han förd fram till stora rådet, som det kallades. Och där står det så här, när de liksom inför stora rådet bara anklagelse efter anklagelse för fram emot han. Står det i vers 15 i kapitel 7 här. Alla som satt i rådet fäste blicken på honom, och de såg hans ansikte var som en ängels. Hans ansikte var som en ängel. Så jag tycker det här är en så fascinerande händelse. Man undrar ju lite hur eller vad de tänkte där. De har övertalat varandra om att här har vi en man som hädar. De har släpat fram honom till förhör. Och jag tänker här, de måste tappa fokus lite i hela den här processen. För de kan nog inte sluta förundras. Vad är det som sker med Stefanos? Och det är ju en ganska ovanlig beskrivning det här i Bibeln. Det är inte så många olika sådana händelser som vi kan finna. Men det finns ett par andra tillfällen, och det används just för att beskriva en person som befinner sig väldigt nära Gud, och att på så sätt han reflekterar Guds härlighet. Och på ett sätt så blir det ett gudomligt rättfärdiggörande av Stefanos inför dessa falska anklagelser han har ställt sig inför. Så föder också det liksom en väldig inspiration i honom, och han får hålla ett långt försvarstal gentemot dem som anklagar honom. Så alla blickar är riktade mot honom. Han börjar lysa och alla blickar riktar mot honom. Och så får han frågan av översteprästen. Men stämmer de här anklagelserna? Är det så här som de säger? Här kan man ju se att han får lite av ett smashläge, eller man säger. Det är helt upplagt för honom att bara liksom ta hem poängen, och det gör han också. Jag tänker, har ni hamnat i någon sån situation någon gång när man liksom kan känna att allting bara serveras framför en, att här blir bara upplagt allting för att dela evangeliet? Jag har hamnat i flera sådana tillfällen där man känner efteråt, varför tog jag inte tillvara på den situationen? Och det är så lätt att vara så efterklok. Men är vi beredda att svara människor när vi ställs inför sådana situationer? Är vi beredda på att Guds ande kan tala även genom oss? Jag tänker, vi kommer antagligen inte hamna i en liknande situation som Stefanos. Men även det här lilla samtalet på bussen eller var vi nu befinner oss kan också öppna upp för att dela en liten glimt av evangeliet. Så låt oss också vara beredda att möta de situationerna. Vi behöver inte ha svar på alla svåra frågor. Men det som gör, tänker jag, att Stefanos kan hålla hela kapitel 7 i Apostlagärningarna är liksom hans långa tal inför rådet där. Och det som gör att han kan hålla det här talet, tänker jag, är liksom grundat i det som vi läste nyss, att han var liksom fylld av Guds ande och vishet, fylld av insikten av vad Jesus hade gjort för honom. Och Stefanos, han förstår allvaret i deras anklagelse, men han förstår också det angelägna i att dela evangeliet, även om man vet att de inte kommer gilla det de kommer höra. Och Stefanos, han börjar inte med att försöka liksom frigöra sig från de anklagelser som har lagts emot honom. Utan det tal som han håller för dem, han drar i stort sett upp hela den judiska historien. Han börjar med Abraham, han går till Josef, fångenskapen i Egypten och liksom går vidare också till hur Mose befriade dem och sen hur templet, han landar i Salom och bygger templet och så säger han, men trots att det står att Gud inte kan bo i hus byggda av människor. Och läser man hela hans tal här så kan man se att det egentligen två saker eller två teman som kommer igen genom hela det här talet. Att dels att genom hela historien så har Gud rustat människor i rollen att frigöra hans folk. Men de har återkommande avvisat dem och inte lydit en lag som Gud har gett dem. Och dels också att judarna, de hade det här med tabernaklet i öknen. De hade också senare Salomos tempel. Men ändå så föll de för avgudadyrkan och gjorde misstaget att tro att Gud kan bo i ett tempel. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand, poängterar Stefanos. Och man kan se också att de här två temana motsvarar de anklagelser som har ställts emot Stefanos. Men han talar inte emot, de har sagt att han liksom talar emot lagen och att han har avvisat Mose liksom. Men Jesus har inte ändrat, han har inte ändrat på något av det, utan han poängterar här att i historien så är det judarna själv som har avvisat Mose och Gud och som han tillbad, och istället har de tillbett avgudar samtidigt som de också avvisat Guds profeter och misslyckats med att hålla Guds lag. Så han är ganska skarp i det han säger till dem. Och så påvisar han att judarna, ni har ju haft tabernaklet, ni har haft efter det templet som platser för tillbedjan, men Gud själv har sagt att inte han är bunden till vissa platser. Och genom hela detta tal så vill Stefanos visa att så som de själva agerar i den här stunden, det går helt i linje med vad judarna alltid har gjort. Och att Gud fortfarande agerar på samma sätt. Ja, men Stefanos, han var anklagad för att han påstod att tillbedjan av Gud inte längre var reserverad till templet. Och i slutet av hans tal så är det lite som han höjer tonen ännu mer. Och så kopplar han också det, liksom de avvisande judarna genom historien. Kopplar han det till dem och så säger han, ja, men ni är lika hårdnackade och ni gör motstånd mot den heliga ande. Och innan han blir avbruten här så hinner han också anklaga dem för att på samma sätt har ni dödat Jesus för att ni inte förstod att han var ifrån Gud. Och här någonstans så får ju det här judiska rådet, eller högsta rådet som det heter, de får nog. Och står det att de blir ursinniga så att de gnisslar tänder. Vi kan läsa texten. 7:54 läser ifrån. När de hörde detta blev de ursinniga och gnisslade tänder mot Stefanos. Men fylld av den heliga ande lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida. Och han sa, se, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de högt och höll för öronen och stormade fram mot honom alla på en gång. Och de släpade ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena la sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Då stenade de Stefanos medan han bad och sa, Herre Jesus, ta emot min ande. Sen föll han på knä och ropade med hög röst, Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Och med de orden somnade han in. Ja. Har ni någonsin sett någon så ursinnig att han gnisslar tänder? Jag vet inte. Men det här var en så viktig fråga för folket här. Eller för de här ledarna. De hade hela sin identitet på något sätt var knuten till templet i Jerusalem. Och tänker där någonstans det blir så svårt för dem att ta in det här. Men Stefanos han tar det på ett sätt med ro. Och så berättar han eller säger där hur han upplever Guds närvaro där och då. Att han stirrar upp i det okända. Men han liksom det här. På något sätt han stirrar in liksom upp mot himlen i det okända. Men på något sätt så vet Stefanos vart han riktar blicken. Och genom att han är så uppfylld av den heliga ande så fäster han blicken på det okända men får se Jesus. Och när han delar detta, så om ledarna har varit ursinniga innan så är det svårt att beskriva vad som sker nu. Då skrek de högt och höll för öronen och stormade fram mot honom alla på en gång och de släpade ut honom ur staden och stenade honom. Det känns lite till en början som ett barn som inte vill lyssna på sina föräldrar som håller för öronen och skriker liksom. Men de klarar inte av det. De får nog. Och Stefanos stenas här och han blir den första att dö för sin tro, en så kallad martyr. Och i och med detta startas också en stor förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Men det jag skulle vilja stanna till vid här, det är ju ändå Stefanos reaktion eller hans respons på det som sker. Han ber inte att Gud ska stoppa dem. Han ber inte att bli skonad från döden, utan han ber: Herre Jesus, ta emot min ande. Han är beredd på vad han ska möta. Och han vet att det han går igenom, det är oundvikligt, men det är också det rätta att göra. Och så säger han: ställ dem inte till svars för denna synd. Han är verkligen redo att dö för Jesus. Och inne i det sista har han ett ödmjukt hjärta och ber Gud att han ska se till deras oförstånd. På ett sätt så ger han ett eko av Jesu ord på korset. Men vi ska pausa Stefanos lite här och så ska vi backa till gårdagen. För på juldagen så är det en annan text som brukar föreslås. Som jag också skulle vilja läsa idag. För jag tycker de passar bra ihop. Och då landar vi i Johannes evangeliets inledning. Då står det så här: i begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt de som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från Fadern, och han var full av nåd och sanning. Ja, det finns mycket i den här texten som man skulle kunna utveckla, men jag tänker den sista meningen här framför allt kopplar an så väl också till Stefanos, full av nåd och sanning. Och när vi läser om Stefanos så är det som om Jesu beskrivning, eller Johannes beskrivning av Jesus, ekar genom hans agerande. Nu tänker jag att vi ska vara tacksamma att vi inte lever under samma förhållanden som Stefanos, men ändå kan man ställa sig frågan lite: vad är jag beredd att göra för Jesus? Jag kanske inte behöver offra mitt liv, eller kanske inte särskilt troligt att jag behöver offra mitt liv, men kanske att jag behöver offra lite av min stolthet eller lite av min bekvämlighet ibland. När Stefanos ser Jesus, när han skådar upp i himmelen, så står det att Jesus står upp. Vanligtvis så står det att Jesus sitter på Guds högra sida, men nu står Jesus upp. Han är inte passiv, han är aktiv. Han är engagerad, han är redo att ta emot Stefanos. Och det ger Stefanos mod. Jag tänker att Stefanos hade upplevt här ljuset som Johannes beskriver. Han hade upplevt detta ljuset i en ganska mörk tid. Och han fortsatte att vittna om ljuset likt Johannes döparen hade vittnat om Jesus innan. Och likt Jesus inte togs emot, så blev inte heller Stefanos emottagen. Full av nåd och sanning. Det kostade honom livet, men så många mer fick del av ljuset tack vare vad han gjorde. När Johannes skriver om Jesus, så skriver han att världen kände honom inte. Och detsamma upplevde Stefanos i sitt tal här. Ja, men ni förstår inte, ni känner honom inte. Och så tänker jag att så kan också vi uppleva än idag. Men världen förstår inte, världen känner honom inte. Och därför tänker jag att vårt uppdrag, vår uppgift än idag är att fortsätta att vittna om ljuset som kom in i världen. Fortsätta att visa världen runt omkring oss om det sanna ljuset som lyser i mörkret. Ett ljus som inget mörker kan övervinna. Och det om något tänker jag är gott att få landa i så här på annandagen. Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, jag tackar dig för att du är världens ljus, Herre. Tack för att du är det sanna ljuset som kan övervinna allt mörker, Herre. Och jag ber dig att vår respons när vi ser mörker och elände runt omkring oss ska få vara att ännu mer se hur vi kan föra ljus till den situationen, Herre. Hjälp oss att reflektera ditt ljus. Hjälp oss att ta del av vad din heliga ande vill göra genom din församling. Genom dig, oss som är här i dina församlingar på denna jord, Jesus. Himmelske Fader, jag ber för den här och nu som själv upplever mörker, Herre. Kom och tänd ditt ljus. Kom och reflektera ditt ljus in i varje liv som kämpar och har det tungt, Jesus. Vi ber att denna fortsatta vecka ska få också präglas av vad din ande vill göra mitt ibland oss. Kom heliga ande och gör ditt verk. Låt ditt ljus få lysa ännu mer i Skillingryd. Det ber vi. Amen.